Alltså det är ju spännande att komma till Guds hus och ha den här förväntan att Gud kanske talar till mig. Wow! Det är inte ett slentrianmöte ifall du trodde det. Det är inte ett traditionellt möte fast det är pingst. Eller hur? Utan det är ett möte mellan dig och Gud. Han är beredd. Han är beredd att möta dig. Är du beredd att möta honom? Jag eldar upp mig själv här lite märker jag, men ta det lugnt. Jag landar snart. Nu ska vi fira pingst i Betania. Ja, varför firar vi pingst? Du får genast någon tanke där. Ja, det är en gammal tradition kanske. Låt mig bara berätta lite här bakgrunden hastigt och lustigt här. Pingst kommer ju från ett grekiskt ord naturligtvis. Eftersom Nya Testamentet är skrivet på grekiska till stor del. Så det där, är det de orden som ligger till bakgrund varför vi använder vissa ord i den kyrkliga traditionen och historien. Och Pentekost har nu genom århundradens gång blivit lite förvrängt och så har det blivit pingst. Lite sådär liknande, men jag vet inte varifrån det här ordet egentligen har kommit på svenska. Men pingsten som vi nu firar idag har ju en lång historia bakom, eller hur? Det var någonting man firade i Israels land och folk och under gamla testamentet tid så började man redan fira det här. Och man firade det därför att man ville komma ihåg att under ökenvandringen så gavs Toran, gavs lagen, gavs Guds budskap till sitt folk, till Mose och sedan till folket, eller hur? Så man firade fortfarande och kallade Shavuot, som betyder veckorna. Och det betyder det 7 veckor och en dag efter påsken, som man ju också firar till minne av uttåget ur Egypten och påskalammet, ni vet. Så det finns en symbolik här som vi kommer tillbaka till om en stund. Men pingst, pentekost, betyder 50. Ifall ni inte visste det. Om ni har hört tal om pentekostal teologi någon gång, eller pentekostala rörelse, eller en pentekostal församling, så då handlar det om det 50s församling. Om man ska bara leka med orden här, naturligtvis. Men det syftar på pingsten. Och vi ska läsa vad Jesus sa här om saken. För ni vet att när Jesus dog och uppstod så var det ju påsk. Sen var han där tillsammans med dem under ett antal veckor. Och sen kommer vi till pingsten småningom. Vi ska börja med det som är ganska klassiskt här. Apostelgärningarna 1, de första verserna där. Ska vi läsa tillsammans? Jag tycker det är en bra vana. Vi läser alla som kan och se texten här. I min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen efter att ha gett sina befallningar genom den helige ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar led dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och jag som har en lite sån här nyfiket sinne börjar fundera. Det här var det alltså 40 dagar ungefär efter påsken, eller vad? Eller exakt 40 dagar står det. Det är nu 10 dagar till pingsten. Och så säger Jesus: jag ska nu lämna er här. Och efter några dagar så ska ni bli döpta i den helige ande. Och då börjar jag fundera. No, men varför måste de vänta några dagar? Kunde han inte ha sänt den helige ande direkt? Eller var det något hinder i vägen de där dagarna där? Varför vänta till pingsten? Och jag kan ju inte påstå att jag vet vad som hände i himlen när Jesus kom tillbaks triumfatoriskt och berättade: nu har jag vunnit seger. Det visste de nog i alla fall. Och så skulle han faktiskt då tala med fadern om att nu ständer vi den helige ande. Men varför gick det 10 dagar till? För jag tror ju så här tänker jag i mitt barnsliga sinne. Jesus, han är den bästa läraren, eller hur? Pedagogen. Och han förstår också de här symboliken och det här sammanhanget. Jag tror att han gjorde det helt avsiktligt. Jag tror nämligen att han helt avsiktligt förstod det här, eller hade liksom designat det här på det här sättet. Att hans offerdöd, som ju inte han egentligen kunde tajma, det var ju de här romare och judar som bestämde att nu skulle han dö. Men de tänkte inte på att han gav sitt liv vid påsken och kopplade ihop med folkets befrielse. Eller hur? Påskalammet som räddade dem från dödsängeln. Och nu sände han den helige ande på pingstdagen. Som ju ännu inte liksom var pingstdagen som vi hade tänkt det. Det var ju Shavuot. Eller va? Det var liksom firandet av givandet av lagen. Kan det finnas ett samband? Kan det finnas ett samband mellan givandet av lagen och givandet av anden? De som har varit med lite längre, så de vet ju att det här är ju självklart så här. Men låt oss ändå ta en titt på hur det här hade beskrivits i Gamla testamentet många hundra år före den här pingstdagen som vi nu pratar om. I Hesekiel, profeten Hesekiel börjar med att säga så här. Det är alltså Gud som säger till Israels folk. Ni förstår, han hade gett dem lagen och sagt, det här ska ni göra, så här ska ni vara. Ni ska vara ärliga och ni ska älska Gud och ni ska älska varandra och andra människor. Och ni ska inte göra det och ni ska inte göra det. Okej? Och så hade det inte gått så bra, eller hur? Det var ganska struligt och många av Israels folk så övergav ju ens försökerna att följa Gud, att älska Gud och andra. Utan de börjar titta på vad grannfolken sysslar med och så börjar man göra andra saker. Men Gud ville ändå komma på gång till folket och säga, men det kommer en dag när det här ska förändras. Jag ska hjälpa er. Och då säger han så här i Hesekiel 36, 26-27, vi läser tillsammans. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så Hesekiel visste att det skulle hända någonting fantastiskt en dag. Det fanns ett ljus i horisonten eller i änden av tunneln. Det fanns ett hopp om framtiden när Gud skulle göra någonting helt nytt genom sin ande. Och ni vet, när första pingstdagen kom och den helige ande utgöts över lärjungarna, de började tala i tungor och de började profetera, de gick ut på gatan och predikade så att 3000 kom till tro på Jesus. Då säger ju Petrus, eller han citerar en annan profet som ni också har läst någon gång och hört om någon gång, nämligen Joel. Och då säger han ju så här, eller Joel skrev på det här sättet, vi läser från Joel 2:28-29. Och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Det här var liksom bakgrundshistorien, eller hur? Det skulle komma en dag när Gud skulle utgjuta sin ande över alla människor. Över allt kött, som det heter. Och då skulle det hända någonting. Det skulle förändras inom oss. Inom människorna. Någonting skulle hända. Nåja, nu kommer vi till en liten intressant sak. Idag så ska du få lära dig ett helt nytt ord. En del av er igen kanske kan det här, men jag tror att många inte nu har det här riktigt sådär på butikslistan eller ska vi säga i kokboken så där vanligtvis. Och då är det här ordet. Hur många kan läsa det här ordet? Är det någon som kan läsa det? Annika, varsågod. Parakletos, hon har varit med förut, märker vi. Parakletos på ren svenska. Naturligtvis, det här är rena grekiskan för oss. Och det är på riktigt det ord som används. När Jesus talar om den helige ande så använder han 4 gånger just det här ordet. Parakletos. När han talar om den helige ande så säger han parakletos. Johannes använder samma ord en gång också när han beskriver Jesus. Och vi ska titta på det ordet faktiskt först. För att vi ska förstå vad det här betyder. För det här är ett ord som jag hoppas du ska tugga på nu hela den här predikan. Och sen ta med dig hem. Stoppa den i bakfickan och ta fram den när du behöver den. Jag ska just berätta varför du behöver den. All right. Vi tar först det här som används i 1 Johannes brev 2:1-2. Mina barn, det här skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Och här används ordet parakletos i betydelsen en som för vår talan. Och parakletos i den här språkbruket i grekiskan på den här tiden betydde just att det var en person som blev inkallad till någons sida för att tala för den här personen. För att försvara den här personen. För att liksom hjälpa den här personen. Och när Jesus talar om den helige ande som hjälparen så använder han just det här ordet parakletos. En som för vår talan. Här ser vi att Jesus har samma roll. Och speciellt i relation till synden. Och jag tror ju att det är så här. Att när vi kämpar med synden, när vi behöver få våra synder förlåtna, när vi tycker att synden gör oss förtret och frestar oss och gör livet svårt för oss och kanske hotar att förstöra oss, då är det Jesus vi vänder oss till, eller hur? Det är Jesus som också talar för oss, säger, Fader, du vet att han kämpar med synden, men jag har besegrat synden, jag har betalat priset, han är friköpt genom mitt blod. Så när vi går till Fadern för att få nåd så säger Jesus där och säger ja, jag har så mycket nåd att ge åt dig. För han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan för hela världens. Kom ihåg det här, det gäller inte bara oss utan det gäller faktiskt varenda sibbobor, det gäller varenda finne och svensk och norsk och dansk och hela världen. All right, vi ska titta på när Jesus använder det här ordet igen. Och här ska vi ta in det här vad det betyder. När vi tittar i ordboken så har det 3 betydelser. Det här hoppas jag att du förstår och tar till dig idag. Ordet parakletos, hjälparen, betyder förebedjare, tröstare och försvarare. Används också ordet advokat, eller hur? Men jag tycker det här ger lite mer dynamik, lite mer djup i ordets betydelse. Vi har de här 3, förebedjare, tröstare och försvarare. Vi tittar på de här bibelställena helt enkelt. Johannes 14:16-18. Där säger Jesus så här, vi läser. Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare, förebedjare, tröstare, försvarare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Här hakar Jesus fram fast i Hesekiels löfte, Joels profetia, eller hur? Den helige ande ska komma till er och alltid vara hos er. Och han är ju så identifierad med den helige ande. Så Jesus säger, jag kommer alltid att vara hos er för jag sänder den helige ande. Och vi vet att Jesus sitter på faderns högra sida i himlen. Och ändå säger han samtidigt att vi ska komma, Fadern och jag ska komma och bo hos er. Och hur går det till? Det verkar som att de har en liten arbetsfördelning. Eller hur? Gud sänder den helige ande över allt kött. Och den helige ande har ju alltid funnits här, eller hur? Så varför var det här så speciellt? Den helige ande var med vid skapelsen, eller hur? Guds ande svevade över djupen. Och genom den helige ande så började hända saker också. Den helige ande var med när Jesus skulle komma till jorden, eller hur? Det var genom den helige ande som han blev till som människa. Ett fantastiskt mysterium. Och den helige ande var ju med när Jesus blev döpt. Och när Jesus vandrade omkring. Han blev frestad, ledd av anden ut i öknen och kom tillbaks i andens kraft, eller hur? Det står allt möjligt om den helige ande. Och vi läste alldeles här i början att Jesus genom den helige ande gav befallningar åt lärjungarna. Så Jesus och den helige ande, de var tajta som bara var. De jobbade hela tiden tillsammans, eller hur? Det var i andens kraft han gjorde vad han gjorde. Så den helige ande var ju där på jorden tillsammans med lärjungarna i Jesus. Varför skulle han nu sen komma på ett annat sätt? Fråga inte mig. Det är ett stort mysterium, ett stort underverk, ett fantastiskt grej. Men det har att göra med de löften som fadern gav via profeterna. Det som Jesus profeterar om också. Att om några dagar ska ni bli döpta i den helige ande. Och vi hade en fantastisk predikan för 2 veckor sedan av Nils Gustav Blom om just det här, hur Jesus kom hit för att visserligen dö för våra synder, absolut bli vår frälsare, men också för att döpa oss i helig ande. Och det är ganska att det är viktigt att upptäcka att Jesus kom för att döpa oss i den helige ande. Då måste ju vara viktigt för oss också att ta emot vad han säger. Jag vill döpa dig i helig ande. Wow. Det är ju då som vi kommer, som Gud får komma nära oss. Det är då som vi får börja uppleva Gud i våra liv på ett nytt sätt. Det var i alla fall så här att även om lärjungarna hade sett den helige andes verk i Jesus och de hade ju fått uppleva den helige andes kraft när de hade gått ut i byarna och drivit ut onda andar och bota sjuka, inte var det ju i deras egen kraft, eller hur? Utan det var i den helige andes kraft. Så de hade nog fått smaka lite på den helige ande. Men ändå skulle den helige ande komma på ett nytt sätt. Och de skulle bli döpta, uppfyllda av den helige ande. På ett sätt de inte hade upplevt tidigare. Här redan säger Jesus någonting av hans kvaliteter. Sanningens ande. Vad är sanning, frågar Pilatus av Jesus. Den helige ande är sanningens ande som ska uppenbara sanningen för oss. Vill vi veta sanningen behöver vi tala med den helige ande och lyssna på honom. En annan kvalitet, och det är kanske det här som är den stora skillnaden efter pingstdagen. Han ska vara i er. Han förblir hos er. Det verkar ju som att i Gamla testamentets tid så kom den helige ande till profeterna utan vidare. Men det kom inte alltid, han var inte hela tiden där. Jag får den känslan i alla fall. Utan Herrens ord kom till profeten. Och så förmedlade han det vidare. Och ibland var det tiden när Herrens ord inte kom fram. Men nu skulle det komma en tid för lärjungarna där han skulle, den helige ande skulle förbli hos dem. Hela tiden. Jesus sa ju redan tidigare, jag ska be om en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Den stora skillnaden på efter pingstdagen är att den helige ande är utgjuten så att han alltid kan förbli hos oss. Någonting väsensskilt stort har förändrats i tillvaron, i universum, i historien. Den helige ande är nu här hos var och en som öppnar sig för honom. Okej? Vi ska ta ett annat ord som Jesus när han berättar om parakletos, om den hjälpare han skulle sända. Johannes 14, 23-26, då säger han så här, vi läser. Jesus svarade, om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. Men hjälparen, förebedjaren, tröstaren, försvararen, Den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Fadern och sonen ska komma och ta sin boning hos honom som älskar Jesus. Vi ska komma till honom. Och så berättar han i följande stycke. Hur ska det här gå till? Jo, när den helige ande, när hjälparen, när parakletos kommer. Han ska lära er allt. Han ska påminna er om allt som jag har sagt er. Här kommer igen en kvalitet hos denna parakletos, denna förebedjare, denna tröstare, denna försvarare. Han ska lära er någonting. Han ska påminna er om någonting. Och det här tycker jag också hjälper oss att förstå att den helige ande är en person som vi kan ha en relation till, som vi kan lyssna till, som vi kan lära oss någonting av. Ja, han är så personlig och han kommer så pass liksom in på livet hos oss att han kommer och påminner oss. Hej, kommer du ihåg vad Jesus sa? Det är väldigt bra för oss som kämpar med dåligt minne ibland. Vi har en hjälpare som både kan och vill påminna oss. Bara vi tar tid att lyssna vad han säger. När blev du påmind av den helige ande sist? Nu behöver jag inte berätta om det. Just den här stunden så blir du faktiskt påmind av den helige ande. Att han är din hjälpare. Att han är den som Jesus lovar sända. För att du alltid skulle få vara i en intim relation med Gud. All right. Johannes 15 och 26 ska vi läsa också. Mer om samma sak, om parakletos. Vi läser. Men när hjälparen, förebedjaren, tröstaren och försvararen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Vi förstår inte allt vad Jesus har gjort. Men den helige ande vill berätta för oss. Han vill förklara för oss vad försoningen innebär. Men vi behöver ha ett litet frågande och nyfiket sinne och tala med honom och lyssna till honom. Men jag tycker ändå här framkommer så bra i Jesu tal och Jesu löfte här. Hur fadern och sonen och den helige ande, de är så ett. Så när vi hör den helige ande så är det som att vi skulle höra Jesus, eller hur? Och Jesus säger, ja, men när ni hör den helige ande som talar om vad jag har sagt, så är det egentligen inte mig ni hör, utan det är fadern. Så det är ingen skillnad, väsensskillnad mellan den helige andes liksom, tilltal än om fadern och sonen skulle tilltala oss. De säger ett och detsamma. De är i en obruten kontakt och relation med varandra. Johannes 16, 7-15. Där fortsätter Jesus så här. Vi läser. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen, förebedjaren, tröstaren, försvararen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Jag tycker fortfarande att det är intressant det här. Att den helige ande var ju med Jesus. Men ändå måste han gå bort för att kunna sända den helige ande till lärjungarna så att alla skulle få uppleva den helige ande hela tiden. Förklara det om ni kan bättre än jag. Men så här beskriver ju Bibeln det. Så här säger Jesus det. Fantastiskt spännande, intressant tycker jag. Vi fortsätter att läsa om parakletos, den helige ande. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens furste är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Fadern, sonen och den helige ande, de jobbar så intimt tillsammans. Så det är liksom, ja, allt är mitt i ditt, eller hur? Sådan han är, sån, de är liksom, ja, det är fantastiskt vilken enhet som Jesus har med Fadern och den helige ande. Och som han faktiskt inbjuder oss till. Han säger det också i sin slutbön. Jag ber att de ska vara ett med oss, precis som vi är ett med varandra. Vi är inbjudna i den här otroligt intima gemenskapen med Fadern, Sonen och den helige ande. Come on! Det här är ganska revolutionerande om vi vågar tro det. Men för det mesta så går vi ju här och suckar på vedjobanan i dödsskuggans dal och funderar, hur ska vi nu fixa det här? Eller hur? Vi glömmer att universums skapare, världens frälsare och parakletos är med oss hela tiden. Och jag har faktiskt börjat mer och mer göra tvärtom mot vad jag gjorde under många år. Och vet du hur jag gjorde under många år? Jag kämpade med synden och frestades och hade det svårt. Och så tänkte jag, nu ska jag lyfta mig i kran, nu ska jag försöka klara av det här. Och sen ska jag gå till Jesus och säga, nu ska jag kunna prata med dig också lite. Men nu har jag vänt på det upp och ner, eller tvärtom. Så att när jag börjar få det jobbigt, då går jag till den helige ande och så säger jag, hur ska vi göra nu? Vad har du tänkt för mig just nu? Finns det någon annan väg? Och naturligtvis finns det en annan väg. Och när jag liksom vänder blicken från mina jordiska jottor här, allt det som liksom bråkar med mig, och vänder mig till den helige ande, då ändras i perspektivet och mitt eget fokus, och det där som börjar slingra sig runt mig, det släpper sitt grepp så jag kan igen tänka, men Gud har ju mycket bättre grejer. Gud har mycket större saker. Alltså det är så mycket bättre att vara här än att vara där. Förstår ni vad jag talar om? Parakletos. Men det var inte så lätt för de här första kristna heller att förstå det här. Paulus han säger liksom om det här flera gånger. Eller vet ni inte? De kämpar, det var korinterna speciellt då, så de kämpar med sexuell omoral och allt möjligt elände. Och det där, de liksom hade svårt med det där. Och så säger han, när han pratar om det där, hur de ska lösa den här saken. Vet ni inte? Vad var det de inte visste? Vad de inte kom ihåg? Vad de inte liksom riktigt levde i? Jo, det var det här. Från 1 Korinther 3:16. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Eller att ni är ett tempel och den helige ande som bor i er, står det också i 1 Korinther 6:19. Och i 2 Korinther brevet, det andra brevet i samma församling, vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Och i Efeserbrevet så talar han om att vi blir en Guds boning genom anden. Det här är ju ett annat fantastiskt mysterium, eller hur? Att Gud, den oändliga guden, faktiskt, om vi ska tro på Jesus och om vi ska tro på Paulus, kan på grund av vad Jesus har gjort på Golgata ta sin boning i dig. Det här är lite mera, det är ganska mycket större än vad vi egentligen riktigt kan räkna ut sådär med A, B, C och 1, 2, 3. Men Bibeln säger så här, och vi har fått smaka lite av det här, eller hur? Men jag tror här har vi en hel värld att upptäcka, att den helige ande bor i våra kroppar. Wow! Och det är ju därför han vet hur vi tänker. Det är därför han vet hur vi känner. Det är därför han vet hur vi har det. Det är därför han kan vara parakletos. För han vet vad vi kämpar med. Han vet vad som tynger oss och som gör oss sorgsna och förtvivlade och ångestfyllda. Eller hur? Vad han känner, vad du känner. Han vet vad du tänker. Han delar ditt liv i din kropp. Som verkar och är tung och styv och allt möjligt. Den erfarenheten delar han också med dig faktiskt. Jag tycker det är så fascinerande. Nå, har vi nu tagit emot den här kunskapen att den helige ande vill och kan och genom Jesus bor i våra kroppar. Vad leder denna kunskap till? Vad månne? Det leder till den här frågan, åtminstone för mig. Han vill komma till dig och han vill leva med dig. Han vill lära känna dig. Om ni kommer ihåg vad Jesus berättade i den här liknelsen om jungfrurna. De här ovisa jungfrurna som kom för sent. Så säger brudgummen, jag känner er inte. Och Jesus han talar också om evigheten i de här termerna. Att han vill känna de som hör till honom. Han vill lära känna dem. Och det här går ju inte bara ensidigt, eller hur? Det måste vara en ömsesidig relation. Det måste vara någonting där jag också vill lära känna honom. Och jag tänker så här idag på pingstdagen. Så behöver vi ställa oss den här frågan. Om det som Jesus säger. Om det som Paulus säger. Att den helige ande vill komma till oss och vara med oss alltid. Vill bo i våra kroppar. Vill vara lika liksom, den här gemenskapen med den helige ande. För oss blir lika intim och nära och liksom på riktigt som det var för Jesus. När han var i en mänsklig kropp. Vill vi vara med om det? Vill vi öppna för det? Vill vi ta emot honom på det sättet? Vill vi lära känna honom? Och jag hoppas ju att jag har kunnat påminna dig om någonting om vad den helige ande är och vad han vill göra. Han är parakletos som är sänd till din sida. Till dig. För att hjälpa dig, för att be för dig, för att trösta dig och för att försvara dig. Behöver du sånt ibland? Naturligtvis behöver vi det här nästan varje dag, eller hur? Och det är ju inte bara det att han vill hjälpa oss, utan han vill ju faktiskt sen ännu ta ett steg till så att vi kan hjälpa någon annan som ännu inte har upplevt vare sig frälsning eller den helige ande i sitt liv. Det är hans avsikt med oss. Vill du lära känna den helige ande? Han som ger dig genom sin blotta närvaro, sin frid, sin glädje, sin kärlek och styrka. Han vill också ge dig gåvor. Utöver det vanliga, de här vanliga gåvorna och talangerna och förmågorna som du har. Vi går inte alls in på det idag. Men jag tänker så här. Ibland så har vi mycket fokus på gåvorna. Men ganska lite på givaren. Och jag tänkte idag ska vi tala om givaren. Den helige ande som har gåvor att ge, absolut. Och, alltså, jag tror ju så att han är sån att han kan inte låta bli att ge dem när han får tillfälle att komma in i våra liv. Så bara vi håller oss nära honom, bara vi är med honom och han är med oss. Och vi umgås med honom så kommer han att ge gåvor varje dag tänkte jag säga. För inte är det ju Gud som håller tillbaka. Det är vi som stänger dörren på olika sätt. Eller hur? Så att idag så vill jag bara uppmuntra dig att öppna dig för den helige ande. Välkomna den helige ande. Säga helige ande, från och med nu vill jag verkligen tro och leva som så att du alltid är hos mig. Att du vet allt och att jag får dela allt med dig. Och att du är på riktigt min försvarare mot det onda, mot synden, mot djävulen, mot allt som händer i världen. Du är min tröstare när det ändå ofta får bli en kamp där jag förlorar saker, där jag sörjer över saker på riktigt. Inte det är någonting vi kan liksom bara trolla bort. Men mitt i sorgen, mitt i bedrövelsen så vill den helige ande komma in och trösta oss genom att också öppna vårt perspektiv som ofta i sorgen blir ganska smalt. Vill den helige ande öppna upp världen för oss så att det finns något mer. Det finns något mer med mig. Oj, 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 oj. Alltså den helige ande är ju fantastisk. Har ni förstått det nu än? Jesus sa, alla som tror på mig han ska få en källa av levande vatten. Som flödar fram. Som släcker den här törsten som vi har i livet. Som alltid fylls på. När vi läcker. När vi tappar. När vi behöver mera påfyllnad. Och det här är det fantastiska med den helige ande. Vi fungerar ofta så här att vi vill ha utifrån in. Att vi får av någon annan. Eller av något annat. Utifrån. Vi liksom kan göra ganska mycket för att hamna i sådana lägen där. Där ute finns det någonting för mig. Men faktiskt så säger Jesus att i Guds rike är det tvärtom. Att den helige ande bor i mig och i mig börjar det hända saker som flödar fram och flödar ut ur mig. Det är bra med allt möjligt annat som vi behöver och får också uppleva. Inte det fråga om det. Men jag tänker ändå att den grundläggande grejen är det att den helige ande är min källa. Hela tiden. Den helige ande är ju Gud i mig. Vad mer kan jag då egentligen begära? Den helige ande läste vi redan om att han är den som påminner om det vad Jesus har sagt. Och hur mycket behöver vi påminnelse? Eller hur? Så jag menar, egentligen undrar jag om inte Paulus lite siktar på det här när han säger be oavlåtligen. Är det inte att tala med den helige ande? Är det inte att lyssna in vad den helige ande säger? Och i det här samtalet kommer påminnelserna vi behöver. Han vill leda oss varje dag och han vill liksom hjälpa dig att bli en del av det som Gud har tänkt för församlingen och för sitt rike. Och för de människor som ännu inte varken har hört eller förstått det här. Den helige ande vill lära känna dig. Och frågan är, vill du lära känna honom? Jag vill. Halleluja. Ska vi be. Tack Jesus Kristus. Att du gjorde det möjligt att vi skulle få uppleva Parakletos, den helige ande, vår hjälpare, vår förebedjare, vår tröstare, vår försvarare, oavbrutet i våra liv. Och jag tackar dig helige ande att du verkligen har varit utgjuten och överallt hos dem som tror på Jesus, och du bara knackar på våra dörr idag igen för att fylla oss med din närvaro, fylla oss med din underbara person. Och jag ber dig helige ande att vi ska få liksom ta emot det här ordet, Herre, som vi har läst tillsammans idag. Verkligen låta det landa in i vårt liv. Att vi till ande, själ och kropp blir förbundna med dig. Att vi får den här nära kontakten med dig. Att vi får uppleva att du faktiskt inifrån talar in i vårt sinne och påminner oss om vad Jesus har lärt. Och att vi blir uppmärksamma på din hjälp och dina råd och din guidning i livet. Jag tackar dig för den här kraften som lärjungarna fick uppleva på den första pingstdagen och sedan efter det också ända tills du tog dem hem. Herre, att den kraften också ska bli vår erfarenhet. Mer och mer, Herre. Jag tackar dig för att du är kraften. Du har kraften. Och du ger kraften till oss. Och jag tackar dig nu för att vi får välsigna vår egen dag, vår egen vecka, våra utmaningar som kommer här framöver, Herre. Och jag ber bara att vi ska få gå med dig. Att vi ska få ha vårt sinne hela tiden vänt mot dig och öppet mot dig. Och att vi hela tiden vänder oss till dig när vi kämpar med det vi kämpar, Herre. Tack Herre för att du har så mycket gott att ge oss. Jag tackar dig helige ande för att du just nu rör vid den person som känner den här törsten, som känner den här längtan, som känner den här behovet av din närvaro. Och nu tackar jag dig för att du fyller. Du fyller det hjärta som är tomt men öppet för dig. Jag tackar dig för att den som bjuder in dig också, Herre, får dig in i sitt liv. Jag tackar dig Herre för att vi inte behöver förstå allt, men vi får säga ja till dig. Tack helige ande för att du är här och du påminner och du fyller på och du Herre ger oss det här perspektivet av att du går med oss varenda dag. Amen.